When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Häromdagen så var jag nere och jag satt och väntade på en kompis faktiskt. Vi har varit på Systembolaget och tvärs över gatan så har ju nu den härliga gamle tysken Bruno öppnat en korvbar.
Aha, du är på Systembolaget på Roselundsgatan?
Ja, naturligtvis. Nu befinner vi oss naturligtvis uppe på Mariaberget och, i krokarna här. Jag är ju född och uppvuxen här på Bastogatan liksom. Det för mig är det helt naturligt att gå dit bara. Men där åt jag en storslagen currywurst och även en koburgerwurst av den bättre sorten.
Aha. Det är en tysk kryddad korvbar.
Ja, precis. Och det, det ska väl egentligen vara kalvkött och grejer i. Men det är inte det är idag för det är inte riktigt politiskt korrekt längre. Så att. Mm. Men det är ruskigt smarrigt.
Jag väntar med iver på hur det här ska leda in till Holger Blom som vi ska prata om.
Ja, exakt.
Men att smaken blommar ut i munnen.
Nej, men det skulle också kunna vara kopplat till att Holger ju faktiskt heter Edvard i andra namn. Edvard Blom som är en av våra kulinariska...
Det är faktiskt riktigt snyggt, det måste jag ju säga. Och till skillnad från Edvard, dagens mera gourmetinriktade kille... Mm. Så tycker jag Holger levde upp till sitt efternamn mycket bättre. Eftersom han då heter Blom. Och det finns väl inget bättre namn man kan ha om han är stadsträdgårdsmästare.
Men han hade underkänt i botanik i skolan. Jag tycker det är så otroligt bra. Välkomna till Våra drömmars stad. Och här sitter Linus Eklund Adolfsson.
Tackar.
Wille Crafoord och jag, Staffan Lindfors. Och vi känner för att prata om Holger Blom idag.
Ja, det är inte bara idag. Vi pratar ju ofta om Holger Blom.
Det gör vi faktiskt.
Ja, så det var väl dags faktiskt att fördjupa sig lite grann, känner jag.
Jag tycker nog det. Alltså. Ja. Det är en kille som återkommer väldigt, väldigt
ofta. Han dyker ju upp som en svamp ur jorden i alla sammanhang. Och det låter ju lite sökt eftersom ett av hans stora liksom, eftermälen är ju just svampen vid Stureplan.
Mm, och det tror jag nog att de allra flesta stockholmare kan nog faktiskt koppla namnet Holger Blom till svampen.
Mm. Ja.
Och om ni inte kunde det förut så kan ni det nu. Därför att det är ju, vad säger man, det är hans magnum opus.
Ja, mm, fast... Och är det å andra sidan? Vi har ju också den klassiska parkbänken som i Stockholms parker.
Mm. Ja, han gödslar ju med sköna grejer.
Mm, han gör det.
Jag vet inte vad han skulle tycka själv. Men vi kommer ju komma in på allt det som han har gjort. I alla fall mycket.
Uh-huh.
Ja, saken är den att jag tycker det är så här. Han är som en rockmusiker som faktiskt är verksam 1965. Han hamnar som ung studerande... arkitekt i en otroligt spännande brytningsperiod, det säger han ju själv, där han alltså helt sonika står mellan Lallerstedts som han hade som lärare, Erik Lallerstedt, mm-hmm. legendarisk arkitekt,
mm.
Som han själv
inte traktören,
nej, inte traktören.
Ja, precis. Traktören är ju faktiskt son.
Mm, exakt. Mm.
Ja. Och Lallerstedt, han tyckte han svävade mellan gammalt och nytt. Ragnar Östberg tyckte man som ung student hade stilkänsla, men nej. Och sen så var det Asplund, hur är det med honom? Jo, han är fräsch. Han blev idolen och han var ju funkisens fader. Så att han hamnade just mellan 1800-talet och våran tid.
Ja, men det här med stadsträdgårdsmästare var ju en relativt ny idé.
Ja, att man, och det är lite märkligt.
Tillsätta en sån, och han var ju väldigt ung, Holger Blom, när han blev utnämnd till det. Han var bara 32.
Mm. Och, men den första var ännu yngre, Alfred Medin, han var 28. Mm.
Alfred Medin tillsattes 1869.
Okej.
Så att han var ju faktiskt stadsträdgårdsmästare nästan ännu längre. Mm. Han var ju då alltså mellan, nu får vi räkna på fingrarna, i 37 år. Och hur länge var Holger Blom? Nu är det en tävling.
Mm. Verkligen.
32 år. Det gör du.
Ja.
Oh.
Vann Alfred Medin?
Ja.
Vilken ser ut att säga att vi inte är matematiker.
Men vi tycker Holger Blom vann ändå.
Ja, men Holger Blom, måste man ju ändå säga, hade ju då så pass många strängar på sin lyra. Mm. Det var inte direkt så att han gick runt och ansade buskar. Efter Lindhagsplanen genomförs så får man ju då de här områdena som helt enkelt ska vara gröna. Man börjar tänka i parktermer på att man ska bibehålla.
Ja, man hade ju också insett, man har tittat på andra städer i Europa, framförallt till exempel London och de här stora industristäderna, som alltså hade såna våldsamma hälso- och miljöproblem på grund av att man hade liksom bara skövlat helt skoningslöst alla öppna ytor för att anlägga liksom bostäder eller industrier.
Mm. Och själva yrkesrollen stadsträdgårdsmästare sattes ju, men Blom fyllde den uppgiften med någonting ytterligare, tycker jag, eller tycker jag framgår liksom, att det han tittade på människors behov.
Ja.
Och vad händer i tiden framförallt? Jo, folk börjar bli mera lediga. Det finns barn som far illa som fan, alltså för att de bor i stan.
Ja, de inte får tillräckligt som i solljus och sådana saker.
Låt oss titta på de stadsträdgårdsmästare som föregår Blom.
Ja.
Då har vi då Alfred Medin som är den första. Och han har hand om sådana här landmarks som Berzeliparken, Strömparterren och då Fredrikstorg, alltså nuvarande Mariatorget. Så det är inga smågrejer han pysslar med.
Nej.
Dessutom så var ju han ansvarig för Strandvägens trädplantering.
Ja.
Sen så efterträds han i tur och ordning av Maurits Hammarberg som sitter i 30 år. Som är ansvarig för sådana trevliga små områden som Nobel- och Stureparken, Kungsholms torg, Skinnarviksparken, Höga Lid och Pålsundsparken.
Stockholms Fuji.
Ja.
Kallade ju Holger Blom själv det när han åkte på cykelfärder.
Skinnarviksparken.
Ja, spännande.
Han upptäckte ju Stockholm på cykel.
Ja.
Precis innan Holger Blom då, alltså, var det en kille med Osvald Almqvist som bara satt i 2 år mellan 36-38.
Skälm.
Ja, men nu ska vi stanna lite grann vid Osvald här. Därför att det var inte bara det att han försvann och lämnade ett tomt rum efter sig.
Nej.
Utan Holger har alltid med bestämdhet sagt att han har varit mycket inspirerad utav Osvald. Och genomfört mycket av hans idéer. Det som så småningom faktiskt kommer bli Holger Bloms kännemärke. Nämligen det här med Stockholmsstilen.
Mm. Alltså Osvald skolade ju hans polare. Mm. Erik Lemme jobbade ju med oss för och hans privata.
Ja, och det klev in en funktionalistisk syn på saker.
Mm. Absolut.
När man pratar om funkis, då brukar ju folk ofta tänka fyrkantiga former och sånt där. Mm. Men det är ju arkitektur. Mm. Men titta på vad ordet egentligen heter. Funktionalism, det ska fungera.
Ja, det ska så ha att, en funktion.
Ja.
Med människors liv. Alltså.
Precis, och där kommer ju Holger Blom in i bilden. Därför att han ser ju till att det ska kunna finnas saker att göra i de här parkerna.
Holger Blom hade ju en del rätt sköna, lite radikala idéer om hur det här skulle göras. Också med de här stadskorridorerna, eller med trädgårdskorridorerna och sådana saker. Mm. Han tänkte sig att naturen ända utifrån, utanför staden, skulle sträcka sig hela vägen in till stadskärnan.
Mm.
Så att man egentligen skulle kunna åka skidor eller någonting utifrån, vad vet jag, Järla. Till rakt in i city.
Mm.
Och det här kan man faktiskt nästan se här och var. Liksom de här stråken som fortfarande går utifrån, långt utifrån förorterna. In i själva stadskärnan.
Ja, alltså jag promenerar så pass väldigt, väldigt mycket helt enkelt. Jag tar långa promenader. Jag bor i Vallentuna. Jag har gått från Vallentuna in till Stockholm. Det tar 4,5-5 timmar.
Det är inte klokt.
Det går att göra det. Ja. Hur lätt som helst. Gör inte, don't try this.
Kan man följa såna här Holger Blomska naturkorridorer då?
Jag tycker absolut. Alltså framförallt så bygger de fortfarande ut de här promenad- och cykelnäten.
Mm.
Så att det här är någonting som har tagit tid. Alltså han sådde ett frö och gjorde, ja, skapade många stråk. Men än i denna dag så byggs de.
Ja, man kan väl säga att det fröet till det här var ju idén som blev då Norr Mälarstrand.
Ja.
Och det här tar ju fart alltså på 30-talet. När man då bygger den bortre delen av Norr Mälarstrand. Och man får det här parkstråket som går hela vägen från stadshuset ända ut i Fridhäll.
Ja, exakt. Och där såg han ju möjligheterna i och med att det redan var grönt. Den delen av Kungsholmen var inte bebyggd och då så var det så smart av honom att inse att i kraft av mitt ämbete så heter det ämbete, tack. Så tar jag och spar det här och gör park av det och fyller den parken med någonting som, precis du sa Ville, funktionalismen står för.
Ja, men, och det här han är så smutt, Holger Blom, tycker jag, som ödmjukt menar att det var hans läromästare Osvald Almqvist som egentligen...
Var upphovsmannen.
Ja, ja. Och Norr Mälarstrands, det är väl en kilometer långt ungefär. Och vad kan det vara, 10-15 meter brett eller någonting. Och ut med hela vägen där så har du ju hela tiden små miniparker.
Mm.
Och där, det finns ju alltså en tanke med de här trädgårdsrummen som man skulle kunna kalla det för. Det är som en lång korridor, man kommer från rum till rum.
Mm.
Där är då olika planteringar som har då någon slags svenskt ursprung.
Ja, någon form av tematik. Där,
ja, det är någonting som ska vara en björkhage, en alkärr.
Just alkärret tycker jag. Det är så här, när man då ska anlägga någonting, så vad är de typiskt svenska liksom, naturtyperna? Det är björkhage, Hasselund och alkärr.
Mm.
Va?
Jag riktigt hör trollsländerna.
Ja, absolut. Absolut. Men det roliga är att jag kan någonstans känna bara att det är så här, det finns någonting för mig som är väldigt typiskt svenskt. Och det är liksom den här prunkande brännässelsnåren på baksidan av ett skithus.
Mm.
Men det hade man lika gärna också kunnat använda.
Jag tror att han har så här, vad säger du? Rum nummer 14, strax vid Mälarpaviljongen ska det vara skithus
med nässelsnåren.
Vi går dit och doftar. Sen var det ju fyra element i parkernas funktionalism som jag tycker är cool. Att han tänkte till alla grupper. Han tänkte till de äldre för rekreation. Han tänkte för barnen och leken.
Mm.
För de medelålders som vi är.
Mm.
För promenaden. Och för de som ska till att träffa sin äkta hälft och gifta sig, festen.
Mm.
Alla fick plats i Holger Bloms parker.
Mm.
Och det tycker jag är snyggt.
Mm, det är väldigt, väldigt fint. Och han är ju även ansvarig för parkteatern.
Ja.
Så att nu har vi ju parkteater i hela landet, va?
Ja.
Men om vi tittar på de här amfiteatrarna som har byggts i Vitan och i Rålis.
Ja.
Och så vidare, så det är ju en Holger Blom-skapelse.
Ja. Det finns ju också idag kanske inte alla tänker på som de här naturstråken och så, men det finns ju några som är högst medvetna om alla de här naturstråken. De vilda djur som lever runt omkring staden.
Mm, just
det. För det är faktiskt Holger Bloms skapelser som i väldigt hög grad har gjort att även Stockholms innerstad har så mycket besök av vilda djur. Och det knallar in rävar och det är vargar och grävlingar. Och det flyger havsörnar liksom mitt över city och sådana saker. Det gör det inte på andra ställen. Men de vet ju och förstår att utnyttja de här naturstråken.
Mm.
De kommer ju inte insmällande via E4.
Ja, där faktiskt blir ju liksom Holger Blom något av Stockholms Walt Disney.
Mm. Ja. Han blir det. Och det är också som framtiden kom på 50-talet, alltså så, verkligen Holger Blomfrukter. Jag är född upp högsen i Näsby Park. Och där, det är idyll, jag tror inte det är sant när jag minns tillbaka när jag var liten. Det fanns duschar med sådana här cementkupor under på ängarna som böljade helt naturligt och var inte tuktade. Och sen fanns en trafik till lekskolan med perfekta skyltar och övergångsställen och lekparker en massa alltså.
Mm.
Och plötsligt gick det upp för mig när vi skulle göra det här Vänta, inget hade funnits av det här jag upplevde då utan honom, tror jag. Nej. Hans visioner.
Ja, det är ju, han har ju onekligen haft ett finger med i spelet. Alltså.
Ja,
vi kanske ska ta och titta lite grann på Holger Blom som arkitekt. Alltså, han har ju ändå gjort en del ganska fina skapelser, både i det stora och det lilla.
Mm.
Vi har ju nämnt svampen,
ja,
och även de här parkbänkarna. Vi kanske ska förklara för lyssnarna vilka parkbänkar vi åsyftar här. Och det är ju de här klassiska, lite rundade med smala spjälor som inte helt sällan är gröna.
Mm.
Och de här alltså de här gamla bolinderska järnbänkarna, ormbunkbänkarna, som han ju hittade förlagen till vid Rosendals trädgård.
Exakt.
Mm. Och så gick han upp till Bolinders vind och fick en, där stod det skranglade en träkopia till deras gjutning då av originalbänkarna där på den Karl Johanska slottsanläggningen. Och så tillverkade han dem. Och allt han gjorde var ju bekvämt, även om det inte ser bekvämt ut.
Mm.
Materialet gjutjärn, jag menar, det låter ju inte kul. Men det var det.
Ja.
Ja, även de här regnskydden, alltså man får inte glömma att svampen på Stureplan var ju ursprungligen ett regnskydd.
Ja, det var ju en knutpunkt för lokaltrafiken.
Det var ju hur många människor som helst som stod där och väntade. Ja. Och de skrek ju högan sky, alltså Ragnar Östberg och kompanien, när den där svampen kom på plats. Ja. För att det var ju mer funktion än estetik och en stor betongklump och allt vad det nu var. Men stockholmarna tog den där svampen till sitt hjärta.
Ja, regnade så regnade det. Det är ju inte så konstigt egentligen. Och än idag är det ju så. Kolla hur det ser ut där någonstans mitten på juli när de här plötsliga liksom termikmolnen växer till sig och det kommer ett sånt där stört regn som det bara kan göra en varm sommardag över Stureplan. Då står folk och trängs väldigt folkligt under den här svampen, som ju faktiskt egentligen inte är originalsvampen heller.
Nej.
För den revs ju skändligen när man skulle, men när man byggde om.
Eller 80,
ja. När det breddades ut där.
Ja, precis.
87, va?
87.
Ja. Och då var svampen 50 år gammal, för jag tror den invigdes 37.
Ja. Men det blev ju bakläxa. Ja, det var ju inte kosher att ta bort den där svampen, utan det fick man ju vackert bygga en ny helt enkelt.
Verkligen, och då var ju svampar på modet eftersom det sjöng som att man vill bo i en svamp.
Ja, exakt. Annars får man kramp.
Ja, just det.
Och det finns ju även en del busshållplatser på Djurgården som man har då. De är rätt nyuppförda, men de är gjorda efter Holger Bloms ritningar. Så att han är still around på en massa olika sätt.
Mm.
Det går ju att lyfta fram att han skissade ju på någonting väldigt dramatiskt kring det här med Sankta Eugenia kyrkan.
Mm.
Det vill säga den katolska kyrkan vid Kungsträdgården.
Ja.
Där jobbar han ju tillsammans med en kvinna som heter Leonie Giesendorf.
Mm.
Jag vet inte om ni känner till henne, men hon var en av de mer radikala arkitekterna. Och det var mest... alltså i Stockholm så finns det några radhus ute på Riksrådsvägen som ligger då i Bagarmossen.
Mm.
Som hon har ritat och som faktiskt byggdes. Jag tycker de är väldigt fina, och där bodde för övrigt min son delvis ett tag.
Okay.
Min exfru har bott i ett sånt.
Okay.
Fantastiska små radhus. Men en anledning till att inte så mycket av hennes verk har blivit av är ju för att de har varit ganska rejält brutala. Och de här ritningarna, modellerna alltså för hur Eugenia kyrkan skulle ha sett ut då i samarbete med Holger Blom.
Mm.
Ja, det sticker ut kan man säga.
Ja.
Men det är ingen slump att Holger Blom jobbar med den här katolska kyrkan. För han är ju född och uppvuxen katolik.
Ja,
han
precis.
Är det. Han är det verkligen. Hans pappa var helt sonika katolik. Mm. Edvard Blom alltså. Som ju var känd arkitekt. Och...
i att förväxla med gourmetkungen i den.
Nej. Men säkert en lika frejdig och smutt filur. Och han... jobbade ju faktiskt på Bobergs kontor. Ferdinand Bobergs kontor.
Mm.
Och som liten så var ju Holger Blom tillsammans med sin mormor på Nationalmuseum. Och så ville han sällan gå längre in i museet än till freskerna. Carl Larssons. Där tyckte han att där ville han stå och titta.
Jaha.
Och han tittade på Carl Larssons bilder av slottsbygget med Tessin och gänget som stod i någon sorts pälskrage på byggnadsställningarna vid slottet där. Mm. En av freskerna har det motivet. Och då tänkte han i efterhand på ett foto han hade sett från 1907.
Mm.
Med sin pappa på byggnadsställningarna. Alltså Holger Blom, tänkte sin pappa Edvard. På byggnadsställningarna vid Dramaten. Ståendes med Liljekvist, tror han hette arkitekten till Dramaten. I Borbergs regi då. Samtalandes på samma sätt som de här Tessin och de 1700-talspersonerna gjorde vid slottsbygget.
Mm.
Och blev riktigt stolt över sin far.
Ja, jag förstår.
För att han hade fått mycket, och han jobbade med sin far Edvard också, Holger. Och som sagt, de var katoliker. Mamman,
om man verkligen vill ha bevis för att de var katoliker, så är det nämligen så att Holger är ju döpt Holger Edvard Maria Blom. Just det.
Han bjöd alla anställda på tårta på sitt kontor på Stora Nygatan 8 på Mariadagen. Varje år.
Åh, vad smutt.
Ja,
fan.
Det är roligt.
Vilken sköning.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tänker på en annan sak som jag från början tyckte var mindre skön med Holger Blom. Det var ju att han också som stadsträdgårdsmästare var den som låg bakom utdömningen av almarna nere i Kungsträdgården.
Aha,
vilket det gjorde att, ja, det var han som hade sagt att nej, de är så gamla och sjuka så de måste vi ändå avverka. Men det var ju bara för att man där skulle bygga den här uppgången ifrån den då östplanerade tunnelbanan. Och det var ju det som ledde till almstriden. Och de almarna bär ju fortfarande spår idag efter liksom motorsågshugg och sådana saker.
De står ju i blommen då.
Ja, man får ju säga att där gjorde ju han uppenbarligen en felbedömning. För de lever ju i all högönsklig välmåga där kring tehuset idag. Men å andra sidan, hade han inte gjort det, utan istället hade liksom försvarat almarna, då hade vi inte haft almstriden och då vet vi inte vad som hade hänt med liksom rivningarna och byggnationerna i Stockholms innerstad.
Nej.
Så det är väldigt lätt att liksom i efterhand säga, kalla någon för skälm, men vi vet inte vad som hade blivit.
Nej, jag tror att de flesta har en Hjalmar Mer-kostym i garderoben och uppenbarligen även Holger Blom. Ja.
Men han hade tre blommare i sin släkt som var trädgårdsmästare.
Mm-hmm.
Och det vill jag berätta lite om, för det är nämligen Anders Blom 1707, Johan Petter Blom 1795, dess födelsår alltså, samt då två Anders Blom var det, och en Johan Petter. Och det som jag tycker är spännande är att Johan Petter Blom 1795-1859. Han var också ansvarig för Haga trädgårdar.
Mm-hmm.
Och så jag tror att det fanns en tradition som de var medvetna om. Och det kanske gjorde att hans yrkesval blev lätt.
Mm.
Men å andra sidan så var han ju för det moderna. Han höll på att göra den här Eugeniakyrkan så topp över modern. Så att det här med uppgång i Kungsträdgården tyckte han var en självklarhet troligen.
Mm. Det är just, man kan absolut tänka sig att det kunde ha legat en jävligt cool liksom tunnelbaneuppgång precis där. Jag är ju glad att det blev som det blev i för sig.
Ja, men man förpassade ju honom istället till att göra brutala saker på Skansen.
Ja,
ja just
det. Så där fick han ju fritt utlopp för sina betongfantasier.
Ja.
På Skansen har han bland annat byggt elefanthuset. Mm. Men jag undrar om inte han dessutom ligger bakom mycket av den övriga betongen.
Alltså sjölejonen och pingvinerna fick ju också njuta av hans...
Ja, och även aphuset. Hela den fronten där på framsidan av berget är ju Holger Bloms skapelse.
Giraffhuset. Alltså många av de här djuren finns ju faktiskt inte kvar. Mm. Och där isbjörnarna vandrade fram och tillbaka var nog även det Holger Blom. Alltså jag vet inte, vi kanske inte ska tala så mycket mer om Holger Bloms skapelse på Skansen, därför att det framstår inte så sympatiskt.
Jag vill säga en sak, och det var att Le Corbusier var och besökte Vällingby på 50-talet, alltså funkisens överkucke, och han stod mest och gäspade och tittade på någon papperskorg där som var allmän och lite spännande, men han gick därifrån utan att ha blivit imponerad och ville till Skansen. Och där blev han imponerad.
Corbusier, han ville ju egentligen bygga om hela Stockholms innerstad till ett enda stort elefanthus.
Ja, var intressant. Blom hade en dröm som liten. Att han flög över åsar och vatten och skogar och öar. Och såg Gamla stan på 1200-talet. Med de små stigarna som sen blev gränder upp.
Mm.
Den där återkom hela tiden för att han hade en Stockholmskärlek helt enkelt.
Mm.
Så han skulle aldrig, förutom uppgång i Kungsträdgården vid almarna, ha förstört Stockholm, tror jag.
Ja, det intressanta är ju att man minns ju gärna de saker som har byggts och anlagts. Men Holger Blom var ju även en rivningsräddare.
Mm.
Det vill säga han såg till att saker och ting inte försvann. Aha. Och vi har ju honom att tacka för att kvarnen vid Gullmarsplan står kvar. Och sen även Cedersdals malmgård där nere vid Vanadisbadet. Den står ju lite tyvärr undangömd där. Men den står dock kvar.
Mm.
Men framförallt alltså de här gamla tullhusen vid Norrtull. Mm. De hade ju försvunnit om det inte hade varit för Holger.
Ja visst.
Men sen har man ju också, jag vet inte om ni har tänkt på det, den här gamla rotundan som stod nere vid Norra Bantorget.
Just det.
Den fick ju till slut, efter ganska långvarig och segdragen strid, stryka på foten. När man då skulle bygga stora hotell och allt vad det var där liksom.
Väldigt sorgligt. Ja, den var fin.
Den var fin, men den var också å andra sidan på sluttampen där. Den var fruktansvärt sleten och man, det var ingen
som... Det var en kinakrog på slutet.
Ja, det var inte ens det på slutet. På slutet var det ingenting, men det var en kinakrog
ett tag.
Men
att det var någon, ett tag så drev det något hippt hak där.
Ja, man försökte rädda det genom att göra lite liksom klubb och grejer där. Ja. Men det veljs inte heller.
Men det är värt att nämna det, därför att det var ett av Holger Bloms första skapelser.
Ja.
Och där ser man ju att han är väldigt tydligt inspirerad av Asplund.
Ja.
Alltså jag tänker på de byggnader som Asplund uppförde under Stockholmsutställningen. Alltså 1930.
Ja, inte 1879.
Nej,
nej.
Den som var ute på Gärdet där i 1930, gamla Finstad.
Ja.
Den fjärde av utställningar enligt Crispinson, som tyvärr gick bort nu.
Ja, men alltså rotundan var ju, det var ju en restaurang och en vänthall.
Ja, det var en busshållplats.
Busshållplats var en busstation.
Mm.
Och det var ju, då var ju liksom Norra Bantorget, det var ju ganska länge, det var ju en busstation där. Sen har ju det flyttat därifrån.
Mm.
Och då blev ju liksom upp till World Trade Center. Och då blev ju liksom byggnaden kvar och låg lite för sig själv. Så det är inte så konstigt att den liksom, den var ju specialdesignad för just sitt ändamål.
Mm.
Flyttar man sen på ändamål, sätt så förlorar byggnaden sitt syfte. Och det om någonting kan man väl kanske säga är funktionalismens liksom hemsko möjligen. Att det är liksom det är funktionellt i vilket sammanhang. Men icke förty så tycker jag ändå att det var ett sorgligt öde, men det var ju, handlade ju också om att det var inte bara restaurangen och byggnaden i sig som lämnades åt ett öde, utan det var ju hela den lilla hörnan av nästan en stadsdel som ju nu har fått ett nytt liv faktiskt, men på bekostnad då att man blev tvungen att riva rotundan. Men det var ju ingen andra sidan som ville eller kunde göra någonting vettigt med den, så vad fan ska man göra helt enkelt?
Jag skulle vilja prata lite grann om inspirationen som Blom, var han fick den ifrån. Han bodde mellan han var 11 och 21 vid Humlegården.
Oh.
Ja. Och då så anger han i en skrift att han cyklade därifrån sitt hem tvärs genom hela stan och gjorde honnör på Västerlånggatan där gränsen mellan Södermanland och Uppland
är. Ja, precis.
Och så kom han till slut till Karl den 14:e staty vid Slussen.
Mm.
Då var han liten på cykel. Och så insåg han ju att i sina memoarer att tänk om jag hade förstått att jag skulle vända på den här statyn 20 år senare. Och låta kungen rida tillbaks mot Frankrike. Alltså. För att Slussen får vi inte glömma, som han gjorde tillsammans med, ja, vem?
Tage William Olsson.
Just det, stämmer. Och det är ju en...
Jag visste inte att han var så inblandad i den konstruktionen.
Jo, han var det.
Fyrklöven, alltså det är ju otroligt.
Ja, han var det.
Ja, verkligen. I'm dumbfounded, måste jag säga. Jag känner mig lite förstummad här. Fyrklöven som ju dessutom nu försvinner.
Ja. Det intressanta är ju när Holger Blom då cyklar där genom stan, så föds det ju något utav en, alltså vi har redan nämnt Walt Disney här. Och jag ser honom lite grann som en blandning av Walt Disney och Lex Luthor. det vill säga att han har de här enorma storskaliga planerna, ja. Världsherravälde, därför att han ligger ju även bakom faktiskt de här olika topparna vi har i stan. Det här med att förvandla tippar till toppar är en total Holger Blom-skapelse. Mm. Och då talar vi ju inte en liten pensel, utan nu snackar vi stora penslar. Vad skulle man göra utav alla schaktmassor efter att man har dels rivit i stan och man bygger tunnelbana och etc. etc. Och då hade han en idé om de här utsiktsplatserna som då skulle bli som parker.
Ja.
Och där har vi ju då alltså Johannelunds toppen, tippen som blev toppen. Och även Högdalstippen som blev toppen och Hammarbybacken och sådär. Just när du nämner Högdalstoppen är rätt kul, därför att där pikade du där Ingmar Stenmark faktiskt och åkte en tävling. Han har tävlat. Ja, mot Jean-Claude Killy den 3 januari 1975.
Ja, fransmannen.
Ja, och då stod Sverige stilla.
Ja, och jag stod inte stilla när jag sprang ner för Hagatippen. Utan har ni sprungit ner för en backe och inte kunnat stanna?
Ja.
Det fanns en... jag gjorde det på norra sidan av Hagatippen, som ju är en topp. Och några steg så fick jag panik. Men då tänkte jag, när jag sen fick stopp på mig själv och tittade ner på backen, på marken, så sticker det upp porslin från hem och restauranger. Alltså kakelplattor och sånt.
Det är ju gamla soptippar.
Okej. Och soptippar, det är väl just det här som är grejen. Det här är lite grann av en misnomer att säga en soptipp. Därför det är ju som du säger, det är en tipp. Men det är för att man har tippat schaktmassor och grejer där. Ja. Många har ju en föreställning om att det är soptippar, alltså gamla hushållssopor i så här sammanknutna liksom konsumkassar.
Som
har släpats iväg och som man sen har liksom byggt någonting av. Naturligtvis är det inte så, utan det är som du säger, det är ju schaktmassor som man har tagit ut från stan och tippat någonstans. Men naturligtvis så hamnar det ju i det även liksom...
För om man tittar på...
Skrot och sånt.
Om man tittar på Granholmstoppen... Som ligger ute på Järvafältet. Ja. Järvafältet är ju ett högintressant område idag. Man ska ju bygga Järvastan och sådär. Mm. Men där ute så ligger det ju numera en discgolfbana. En frisbeegolfbana helt enkelt. Jag är ju själv ute och spelar där väldigt mycket. Mm. En fantastisk anläggning och ett parkområde. Som bröderna Löv har byggt upp där ute. Och den ligger lite grann i farozonen därför att man planerar en begravningsplats i området. Och jag tycker kanske inte att det ska vara en begravningsplats där det just är en gammal tipp. Man kan hitta faktiskt gamla petflaskor eller vad det nu är.
Jag håller med. Men i det sammanhanget här nu bara när du pratar om frisbeegolf kallar jag det, men du säger diskgolf.
Ja.
Är det liksom den vedertagna liksom, officiella termen? Sådär. För jag tycker att det är ett ganska elegant sätt nämligen att komma ut och se våra parker och våra grönområden. Och jag tror inte folk vet om de här diskgolfbanorna som finns utställda lite här och var. Jag fick ju fråga dig här om sistens faktiskt om du visste några bra ställen.
Liksom. Men det ligger ju en här borta i Tantelund.
Ja. Jag vet, hur mår den idag?
Ja, den mår ju alldeles utmärkt. Ja. Bättre än någonsin ska jag säga.
Jag skulle gärna vilja att vi besöker den gemensamt vid tillfälle faktiskt.
Ja, det ska vi göra.
Men Staffan, du pratar ju också om att springa ner för en backe och inte kunna stanna. Jag har åkt skateboard ner för en backe och inte kunna stanna. Och då är man tillbaka vid Högdalstippen som idag liksom är Högdalen överhuvudtaget. Är Stockholms åtminstone liksom skateboardmecka. Och där finns ju förslag då på att just på Högdalstippen toppen anlägga en ganska gigantisk skateboardpark. För där finns det också möjligheter att åka sån här långbord nerförsbacke. De åker fort som satan nerför hela tippen.
Och då har vi även en anledning där att tacka Holger Blom.
Ja, det är hans andra. Mormors mor hans, Maria Rössler, hon var ur en bryggarfamilj, Kumpfmüller. Och om jag inte minns fel så räddade väl Holger Blom Münchenbryggeriet. Just. Det var där de höll till.
Det här, stackars Münchenbryggeriet, det är ju enormt stort. Och det är ju inte, absolut inte på något vis det enda bryggeriet som har legat på till exempel Söder. Och då var Söder var ganska tätt med bryggerier. Och sådär. Men allt det här vittnar ju någonstans om vilka helt sinnesrubbade mängder med öl som man dammade ut och dammade i sig dessutom.
Och vad är väl bättre till en öl än att äta en koburgkorv?
Och då är vi faktiskt tillbaka till Holger Blom.
Exakt. Du nämnde ju förut den här klockan vid Dramaten, Staffan. Där har man ju i alla tider, som vi ser det, också haft en korvmoj.
Ja, vid Berzelii park där, precis.
Och även den traditionen startades faktiskt på sätt och vis av Holger Blom.
Ja.
Därför att det var någon tyskt par som ville börja kränga korv där på 40-talet.
Ja, just det. Walter Wang från just Coburg ville sälja korv tillsammans med sin svenska fru Vera. Och då fick man ju börja dividera med myndigheterna. Det var inte helt lätt det här, ni vet, med att sälja korv och låda på magen och alltihopa. Gillas inte av lagen. Men man dividerade lite grann om det här med utformning och vad det här skulle vara och hur man skulle göra och så vidare.
Jag tror han fick lite hjälp av sin vän Erik Lemme.
Exakt, han bistod med faktiskt ritningar till en specialdesignad korvvagn.
Det här är ju 40 blank.
Ja, precis. Och då kom ju liksom den tyska delegationen där, alltså nazisterna. Och hade åsikter om att på sidan av det här ekipaget så hade man då den tyska delstaten Coburgs vapen. Det tyckte ju de var fel. De krävde ju att kioskvagnen skulle förses med två hakkors istället och två svastikor.
1940
men,
alltså.
Ja, men det gav Holger Blom och kompani citat, fasen i. Efter några omgångar av vandaliseringar och grejer då, och påtryckningar så lades det här bråket och vagnen stod kvar utan svastikor. En liten seger mot fascismen. Sådär. Men Det ledde i alla fall till att stockholmarna fick de här härliga tallkottsgrillade koburgerkorvarna. Lite kryddigare tysk korv med, och som sagt, det ska vara innehålla lite kalvkött och såna här saker. Och folk förstår inte riktigt storheten i en korv gjord på kalvkött.
Men... Jo, men de som gör det. Oh. Det är ju ett klassiskt Stockholmscitat att man stannar gärna till vid korvmojen där i Berzelii park, ja, fast man kommer från Guldkronan.
Ja, just det. Och för att det är nämligen... Sigge Wolf pratade ju om ett ställe där hans grilljannen gick, hans karaktär.
Just det.
Och det var ju på samma ställe där den nu ligger, den som vi alltid har gått till efter vi har varit ute på kvällen.
Ja. Jag tycker vi ska gå dit nu.
Ja, jag vill knalla ner till Bruno och haffa oss en koburger. Men koburgerkorv säljs ju förvisso fortfarande nere i Nybrogrill.
Ja, men det är klart att vi ska gå ner dit.
Och, i det här vädret. Ja,
låta solen gå ner över oss när vi sitter på Dramatentrappan.
Briljant idé.
Men innan dess så vill jag ändå påminna er och lyssnarna om att det finns ju alltså en Holger Bloms plats numera.
Det visste inte jag.
Han har blivit förärad ett ställe som bär hans namn, och det är precis vid kajen på Norrmälarstrand, naturligtvis nedanför Kungsholms torg.
Vad häftigt, det har jag den. Ja.
Och ja, det
har, så passande måste man ju faktiskt säga.
Ja, men det har även pratats om en Holger Bloms park som då ska ligga där om dem, för det finns planer på att bygga om gamla Trygg-Hansa-huset på Kungsholmen där.
Ja,
så ska det, ja.
Han är värd, han är ju det moderna Stockholm liksom.
Ja, helt klart.
Han måste ju hyllas.
Vill man veta mer om det här så är det ju ett alldeles utmärkt förslag att läsa Brita Åsbrings bok om Holger Blom just.
Ja, jag har läst den och jag tycker att hon beskriver människan. Man kommer nära honom. Han blir inte bara Slussen 1935, utan hans... Den är jättebra skriven.
Ja, hon har ju haft tillgång till hans personliga memoar också. Så att det är ett bra tips.
Ja,
det. Gör det. Nej, men tack så mycket.
Ja,
tack.
Och är det så att ni nu undrar någonting om var vi befinner oss när vi pratar om de här grejerna, det är bara att gå in på hitta.se så ser man precis... Och där kan man också följa väldigt mycket av den historiska utvecklingen.
Ja, gå in på hitta.se nu så kanske ni ser oss stå och mumsa på varsin koburgerkorv där vid korvmojen vid Berzelii park.
Do it now.
Vi ses. Tack ska ni ha.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand? Från sura vetravarsdag minns du breder, högar av sten och sand, och kajen, vilket liv.